Många har ju sett de här videorna på YouTube när man slår på ett cochleaimplantat för första gången hos ett litet barn eller en vuxen, så att man får höra för första gången, och de är väldigt känslosamma. Men lite så är det faktiskt dagligen när man jobbar med hörapparater och hörsel.
Här är Akademiliv igen, podden från Sahlgrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag heter Elin Lindström och jag är kommunikatör här på vår fakultet. I det här avsnittet så ska vi fokusera på hörseln, det här sinnet som är så viktigt för vår kommunikation och som också hjälper oss att navigera genom världen. Välkommen hit, Maria Hoff.
Tack så mycket.
Du är universitetsadjunkt inom audiologi och lärare på vårt audionomprogram. Och du är själv audionom och har tidigare också arbetat med patienter bland annat i England.
Ja.
Vad var det som gjorde att du själv blev audionom? Det är ju inte det första yrket man tänker på.
Nej, men det var verkligen en slump, och det tror jag att det var för många andra också som har blivit audionomer eftersom man inte känner till det. Men jag var naturvetenskapligt intresserad efter gymnasiet. Började med kemiteknik i Lund. Men tyckte att det var lite för mycket kanske teknik. Trivdes inte så bra. Och sen en sommar så jobbade jag på ICA i Hamburgsund. Och då sa chefens fru till mig att åh, du pratar så tydligt och pedagogiskt med våra kunder. Du borde bli logoped, sa hon. Och det hade jag inte hört talas om heller. Så då började jag läsa på det, och då hittade jag också audionom. Så sökte jag till både de utbildningarna då. För jag tyckte det verkade spännande med den här blandningen då med både naturvetenskapliga ämnen och ja, med medicin och teknik och psykologi och lingvistik.
Mm.
Och sen så började jag på audionomprogrammet. Jag kom inte in på logoped och fastnade direkt för audionomprogrammet. Och sen så stod jag på reserv till logoped och fick faktiskt erbjudandet då att byta efter en vecka. Men redan då hade jag hunnit fastna för audionomutbildningen och tyckte det här var helt rätt för mig.
Vad är det som är roligast med att vara audionom då?
Ja, det är mycket. För mig som är liksom, jag har ju gått den akademiska vägen nu och forskar och undervisar. Och det är för att jag tycker att ämnet är så intressant, just det här. Att det är tvärvetenskapligt, att man behöver förstå medicin och psykologi och alla de här bitarna och teknik. Så det är väldigt intressant. Men sen är det också väldigt roligt att jobba som audionom och att träffa personer då som har hörselskada och att hjälpa dem att höra bättre. Många har ju sett de här videorna på YouTube när man slår på ett cochleaimplantat för första gången hos ett litet barn eller en vuxen, så att man får höra för första gången, och de är väldigt känslosamma. Men lite så är det faktiskt dagligen när man jobbar med hörapparater och hörsel, att man får se mycket glädje och många som är väldigt förvånade att oj, kan man höra så här bra, och man får liksom dela det med patienten. Så det är kul.
Vad jobbar audionomer för någonstans då? Vad är det man kan stöta på den här yrkeskategorin?
Ja, det finns 1400 audionomer i Sverige, och de flesta kanske jobbar inom hälso- och sjukvård, antingen offentligt eller privat. Och då jobbar man med på en audionommottagning. Det finns ibland på sjukhuset, men ganska ofta utanför sjukhuset också. Man jobbar med hörselutredning och hörapparatsanpassning, hörselrehabilitering med mera då. En del jobbar mer specifikt med barn eller tinnitus. Men det finns också många som jobbar i den privata sektorn, på företag som tar fram nya hörapparater till exempel då. Som produktspecialister eller forskare eller utvecklare.
Mm.
Så det, ja, vi finns lite här och där, men vi är inte någon jättestor yrkeskår jämfört med många andra då. Och det är väl därför vi inte är så kända.
Jag har hört att det finns optikerkedjor som har börjat erbjuda audionomtjänster också.
Jag såg precis en reklam här i Göteborg, Synsam tror jag det var, som erbjöd ett gratis hörseltest hos en audionom. Så att det är ju någonting som kommer, och vissa regioner i Sverige har ju mer privatiserat. Om man kollar internationellt sett så är det ju så på många håll.
Mm.
Det är ju bra att det är tillgängligt, att det kanske fler får upp ögonen för det. Och samtidigt tycker jag att det är väldigt bra att det finns inom sjukvården och att man har liksom rätt till att få det så att man inte ska behöva bekosta själv när man behöver hörapparater.
Jag tänkte att vi ska gå in på det här med forskningsspåret och sådär. Du nämnde ju att du är mer akademiskt inriktad nu naturligtvis när du jobbar med både audionomprogrammet och forskning inom audiologi hos oss på Sahlgrenska akademin. Alltså det här med hörseln påverkas ju väldigt ofta när vi blir äldre. Dagens 70-åringar, de har ändå betydligt bättre hörsel jämfört med de som var 70 för 50 år sedan. Och det här är någonting som du såg som doktorand och när du arbetade med din avhandling. Vad var det här för skillnad som du kunde se? Kan du berätta?
Ja, precis. Jo, men det här, vi kollade ju på urval av den äldre befolkningen här i Göteborg då. Så datan är ju specifikt härifrån. Och då jämförde vi hur man hör då om man är född 1944 och 70 år med om man född i början av 1900-talet och var 70 år då. Och då såg vi att man hör bättre idag i genomsnitt. Det är färre som har hörselnedsättning idag och det är färre som har mer svår eller mer uttalad hörselnedsättning också. Och det gällde både män och kvinnor, men vi såg att speciellt bland män hade det skett en förbättring då, eller man ska säga att man hör bättre idag.
Mm. Hur stor var skillnaden eller hur mycket bättre hör de?
Allt ifrån 5 till kanske upp till 20-30 decibel beroende på vilken frekvens. Vi jämförde liksom olika frekvenser då för att hörselnedsättning drabbar ju olika frekvenser på olika sätt. Mm. Och vi såg att speciellt två frekvenser stack ut, 4000 och 6000 hertz. Där såg man den här stora förbättringen på 30 decibel. Eller upp till 30 decibel i genomsnitt då.
Jag måste män. De här siffrorna säger inte mig så
Nej,
himla mycket.
Jag förstår det. Nej, men det är en ganska markant förbättring. Och det man ser i princip är ju att det är de frekvenser som brukar skadas när man är utsatt för buller i arbetet. Där har det skett en förbättring. Så det här speglar ju troligtvis då att i Göteborg så är det färre som är bullerexponerade idag än de som då var födda i början på 1900-talet. Så på ett sätt är det inte konstigt att man hör bättre idag för att det är inte så många som jobbar inom industri så som det var förr. Plus att man då skyddar sig bättre. Det finns lagar som säger att man måste använda hörselskydd om det är väldigt bullrigt på arbetsplatsen och sådär.
Men skulle du säga att den här undersökningen, att det är lite typiskt för Göteborg att det har blivit bättre med hörseln bland äldre? Eller kan man ändå extrapolera det till en större del av befolkningen eller världen i stort?
Alltså just det här att det var så stor skillnad bland män och på de här frekvenserna, det kanske är lite specifikt för Göteborg. Men det var också skillnad bland kvinnor och på andra frekvenser. Så vi tror att det finns fler orsaker till förbättrad hörsel. Kanske att man har generellt sett bättre levnadsstandard och bättre kost och bättre hälsa. Vilket man också har sett i den här H70-studien i Göteborg. Så att det ligger i linje med det. Och det finns också forskning från andra delar av världen. Norge till exempel och USA där man har sett liknande mönster. Att man hör bättre idag än förr då. Just bland äldre.
Jag vet ju att ni har gjort uppföljningar på den här studiegruppen, alltså de här 70-åringarna där ni kunde se en förbättrad hörsel och också gjort mätningar efter att de blev 75 och sådär. Mm. Analyserna är inte riktigt klara, förstår
Nej,
jag?
Nej, precis. Datan är insamlad, men vi har inte haft någon som har hunnit sitta och titta på det ännu.
Men vad förväntar ni er? Vad tror du?
Jo, men alltså på en femårsperiod så borde det ju vara så att hörseln i genomsnitt ser sämre ut. Man brukar säga att den försämras med ungefär 1 decibel per år. Så den kanske då har försämrats med 5 decibel, vilket är ungefär märkbart för personen som upplever det. Och det kommer vara fler som har en hörselnedsättning och det kommer vara fler som har hörapparat, tror jag. Jag tänker också att när de var 70 år, de här deltagarna, då var det kanske en del som upptäckte att de hade hörselnedsättning utan att de hade tänkt på det och kanske gick och skaffade hörapparat. Så det ska bli intressant att se hur många som har gjort det då i den här perioden. Mm.
Det är ju jätteindividuellt hur hörseln utvecklar sig genom livet. En del har ju jättebra hörsel väldigt långt upp i åldern. Mm. Jag funderar på vad är det för faktorer som kan påverka det här? Vad är det som gör att en del hör så bra fast de har blivit gamla?
Precis, det är ju en intressant fråga och det finns ju mycket forskning som har försökt att besvara den frågan. Vi vet att gener spelar roll, så är det ju med all hälsa. Sen är det ju olika riskfaktorer som man kan utsätta sig för. Jag har ju nämnt det här med buller och starka ljud, det är en väldigt viktig riskfaktor. Så de som har utsatt sig mer för buller genom livet på fritiden eller framförallt i yrket kommer ha större risk då att ha sämre hörsel. Men det finns också forskning som visar till exempel att det kan vara dåligt att röka för hörseln. Det kan vara bra att äta mycket grönsaker och fisk, D-vitamin. Olika sjukdomar, alltså hjärt- och kärlsjukdomar och sånt som påverkar blodcirkulationen och sådär också kan leda till ökad risk för hörselnedsättning.
Är det just blodcirkulationen där som rökningen också påverkar? För jag är så förvånad, man tänker sig ju inte att det här med puffandet skulle kunna påverka hörseln.
Nej, precis. Nej, men det är mycket möjligt att det har med det att göra då. Alltså, örat är ju, det är några få blodkärl som förser örat eller hörselorganet då med syre, och skulle det bli någon problem med någon liten propp eller någonting sånt där, så skulle ju det kunna påverka hörseln då och få en effekt, absolut. Mm.
Jag tänker att lite senare här i den här podden mot slutet så ska du få ge något lite tips om hur man ska tänka själv för om man vill bevara sin hörsel så långt upp i åldern som möjligt. Men vi väntar lite med det. Det här med hörapparater skulle jag vilja prata om. Alltså det är ju ett jättevanligt hjälpmedel, det är det vanligaste. Men det är många som väntar för länge innan de söker hjälp och får en hörapparat. Vad är det som händer då om man går runt och lever med nedsatt hörsel för länge?
Ja, det kan vara negativt på många sätt. Det som vi som audionomer ser när man har väntat för länge med att hörapparat är att det blir svårare att komma igång sen med apparaten. Det tar längre tid att vänja sig vid ljudet. Hjärnan har liksom vant sig vid att det ska vara tyst runt omkring. Man har lärt sig att höra på det viset istället. Och då kanske man inte blir vän med sin hörapparat och kanske aldrig blir en riktigt bra hörapparatanvändare. Vilket är synd då, för man har fortfarande en massa problem. Så det kan vara en konkret effekt. Sen så finns det också ganska mycket forskning nu som visar att använda hörapparat verkar kunna ha många positiva effekter på hälsan också. Man har till exempel sett att hörselnedsättning är en riskfaktor för demens bland äldre.
Mm.
Och det har nyligen också kommit studier som visar att de som använder hörapparat har mindre risk för demens än de som inte använder hörapparat bland de här då som har hörselnedsättning. Det har bland annat kommit en studie nyligen från Danmark som har visat på detta, och även från USA. Så det är ju en lite mer allvarlig orsak som forskas mycket om just nu, men att det är positivt att hålla igång hjärnan egentligen. Mm. Och hör man inte så, ja, det finns ju många, om man inte hör bra så kanske det dels blir så att man isolerar sig mer. Man går inte ut och deltar i sociala sammanhang. Men det är också så att man skickar inte upp ljud till hörseldelarna av hjärnan heller. Och det skulle ju då kunna bidra till en snabbare demensutveckling eventuellt, enligt den här forskningen då. Och även något som tinnitus, som är också många kan ha problem med i alla åldrar egentligen, men det blir vanligare bland äldre. Det verkar också, det är positivt i det sammanhanget också att använda hörapparater.
Mm.
För att när man inte får några ljud upp till hjärnan så kan det i sin tur leda till tinnitus också.
Det här får mig att undra över personer som är döva. Alltså hur påverkas deras hjärna av att de inte hör?
Precis. Ja, det är en väldigt bra fråga, för det är ju inte så att alla som är döva går runt och har... Det finns ju döva som har tinnitus förstås också. Så jag har svårt att svara på det, men det är en väldigt intressant frågeställning, absolut.
Om man är döv och har tinnitus, då har man alltså bara det här pipande, jobbiga ljudet i örat, men hör ingenting annat, är det så?
Ja, precis. Det finns. Vi hade faktiskt några studenter på audionomprogrammet, det var flera år sedan, som gjorde ett arbete, ett examensarbete kring detta, där de intervjuade döva personer som beskrev tinnitus då.
Så även döva behöver skydda sin hörsel?
Ja, så skulle man kunna tänka på det, absolut.
Mm. Du, det här med att folk går runt och väntar för länge innan de skaffar hörapparat, hur ska man veta när det är dags att skaffa hörapparat? När når man den gränsen?
Ja, det här är ju också väldigt individuellt förstås. Det beror väldigt mycket på vilken situation man är i och vilka behov man har. Om man är i yrkesverksam ålder till exempel, så kan en liten hörselnedsättning leda till ganska stora problem. Om du jobbar som lärare till exempel och du måste höra dina elever som pratar kanske lite tyst och sådär. Då kanske du behöver en hörapparat tidigt och kommer och söker hjälp. Och är du en sån som inte kanske umgås så mycket med andra utan mest är hemma och tittar på tv och kan höja volymen, då kanske du inte märker att du behöver en hörapparat. Så att, det är väldigt individuellt hur länge man väntar. Men det som är klassiskt brukar ju vara att man märker först att det blir svårt att höra. Ja, man kanske märker att man tappar de här syrsorna till exempel. Kanske fågelsång, signaler på mobiltelefonen, olika pipljud som är högfrekventa. För det är de höga frekvenserna, de här ljusa ljuden som försvinner först. Och sen något annat som är väldigt vanligt är att man märker att det är svårt att uppfatta vad folk säger i en bullrig miljö. Till exempel, du sitter och samtalar många vid ett bord, vid ett middagsbord. Eller på en restaurang där det är stökigt i lokalen och sådär. Och så märker du att du hänger liksom inte med. Så det kan ju vara ett tidigt tecken då.
Alltså det här med hörapparater, om jag tänker på en hörapparat och tänker jag på en ganska klumpig, bronsfärgad sak som sitter och skaver bakom örat och med någon sladd som är väldigt synlig och sådär. Hur fungerar dagens hörapparater?
Ja, så ser de ju inte ut längre.
Nej, de gör inte det.
Men den bilden kanske finns kvar hos många och det kan ju också vara en orsak till att man väntar med att söka vård för att man är rädd att det ska, man har någon bild av det som inte stämmer längre. Idag är ju hörapparaterna väldigt mycket bättre rent alltså, teknikmässigt så att de låter bättre och förstärker på ett väldigt bra sätt, individuellt sätt. Och de piper inte lika mycket, de brukade vissla och sånt där också förr. Men nu finns det teknik som tar hand om det mer och mer. De är mycket mindre, de finns i olika färger, olika utförande. Men sen är det så många tycker att det är viktigt, man vill inte att hörapparaterna ska synas och att det är på något vis är bättre när den inte gör det. Men samtidigt så vill ju vi jobba för att det ska inte vara någonting man skäms över att ha en hörapparat. Det borde vara lika självklart som att man har glasögon. Och när det inte syns att man har hörapparat, då ser ju inte andra att man har hörselskada. Och kanske inte anpassar sitt sätt att tala till ändå på samma sätt. Så egentligen så kan det vara bra när den syns lite också. Men man kanske kan ha en färg man tycker är snygg och att det liksom, att man trivs med hörapparaten.
Du slår ett slag för att man ska vara lite stolt över sin hörapparat.
Ja, det tycker jag, verkligen. Ja, absolut.
Du har ett annat spår i din forskning när det gäller hörselhälsan. Och det gäller då personal inom förskolan. Och där samarbetar du med forskare inom arbets- och miljömedicin här på Göteborgs universitet. Vad är det för hörselproblem som kan uppstå för någon som arbetar inom förskolan?
Ja, det är ju en kollega till mig då som driver det här projektet. Jag är en del i det och hon såg i sin avhandling att förskolelärare hade en ökad risk för att uppleva tinnitus och ljudkänslighet och ljudtrötthet. Så självrapporterat att man har liksom mer problem då, hörselrelaterade problem än vad referenspopulation har. Och det är ju också någonting som man som klinisk audionom ser ganska mycket. Att det kommer förskolelärare och ibland lärare till hörselvården och uttrycker att de har väldigt jobbiga ljudmiljöer i skolan och förskolan. Och att det är ett ljud som man inte kan, man kan liksom inte välja bort det heller i den yrkesrollen. Man måste ju finnas där med barnen och lyssna på dem om man tänker på förskolelärare då. Och det kanske inte är så bra att gå runt med hörselproppar i öronen. Det kan vara föräldrar som tycker att det är negativt om förskolepersonalen gör det också. Så det är ett problem att man upplever dålig ljudmiljö, stora barngrupper, det blir mycket ljud och oljud. Och man är väldigt trött i öronen och i huvudet när man kommer hem.
Är det här en direkt effekt av de här ganska stora barngrupperna som är ofta finns på förskolan idag?
Ja, men alltså, jag tror att det kan vara det, absolut. Det tänker jag nog att det är. Det är ett större problem idag än vad det brukade vara.
Men de här hörselproblemen som förskolepersonalen uppvisar. Det här är då alltså symptom som man inte ser i många av de här hörseltesterna som man gör. Alltså de upplever problem, men när ni gör testerna så kan ni egentligen inte se några utslag på att det finns en hörselnedsättning.
Nej, men exakt. De hörseltester som vi tillämpar i hörselvården, de fångar upp mer när du har fått en mer ordentlig hörselnedsättning. Men det skulle kunna ha skett förändringar då i örat eller i hörselnerven eller i hjärnan innan det syns på det här testet vi gör då vanligtvis i hörselvården. Och det har man sett i många studier då när man jämför personer som upplever sig vara bullerexponerade och som har normal hörsel på de här testen, så ser man att de har sämre utfall på andra tester som mäter då hur ljudet går upp genom hörselnerven och upp till hjärnan.
Mm.
Och det man brukar kalla för hidden hearing loss. Att det finns ändå någon störning där, och man har sett det på djurstudier också. Mm. Att det sker saker med våra hörselbanor när vi utsätts för ljud.
Mm.
Men det är inte alltid det leder till en klassisk hörselnedsättning.
Mm.
Och därför kan det ju bli också att man som patient känner, man hamnar lite mellan stolarna på något vis. Man har problem och man tror att de är orsakade av dålig ljudmiljö och att man är utsatt för buller. Men när man kommer till hörselvården så kanske man inte får något belägg för att det är så. Och kanske inte heller alltid får någon behandling. Och det är ju tråkigt. Jag har jobbat som klinisk audionom specifikt med den patientgruppen, de som har tinnitus och ljudkänslighet, hyperakusis. Och det är många där som, de är ganska många till antalet och kan må ganska dåligt och ha det svårt i livet. Men det finns inte alltid någon, det är inte så tydligt vart i vården de ska hamna, om man säger så.
Mm.
Så det är en grupp som det behöver göras mer för, tycker jag, verkligen.
Men som audionom, skulle du säga att hörseln sitter i örat eller sitter i hjärnan? För det låter ju som att det här är system som hör ihop och som påverkar.
Ja, absolut. Ja, men vi hör ju med hjärnan, så är det ju helt klart. Det är hjärnan som hörseln sker. Men sen så måste ju ljudet då komma upp till hjärnan, och det gör det ju via örat. Så örat måste ju funka också. Men hjärnan spelar ju väldigt stor roll, och hörseln har också samband med många andra delar i hjärnan. Så när man till exempel ska förstå tal, om du ska lyssna på vad någon säger i en bullermiljö, så är det inte alltid så att ljudet som kommer in i örat är så bra. Den innehåller inte all information du behöver för att förstå talsignalen. Då är hjärnan där och fyller i luckorna. Och då använder vi vår kognition väldigt mycket för att kunna gissa och fylla i luckor.
Mm.
Så det sker ju hela tiden liksom ett samspel mellan hörsel och kognition som är helt avgörande för att vi ska kunna kommunicera på det sättet vi gör.
Mm.
Och sen det andra är det visuella, det som är superviktigt. Och det blir ju ännu mer viktigt om man har hörselskada. Men även för oss alla så lyssnar vi också med våra ögon, om man kan säga så.
Mm.
Så när vi ser någon och har möjlighet att titta på läppar, kroppsspråk och få visuella signaler, så hör vi bättre.
Mm.
Så många kan uppleva att man hör sämre i ett mörkt rum än i ett ljusrum till exempel.
Det här med ljudmiljön då, det här med, när vi pratar om personalen i förskolan, så kommer vi in på det naturligtvis. Men det här är ett viktigt område inom audiologin, ljudmiljön.
Ja.
Hur långt kan man komma när det gäller att förebygga problem med hörseln genom att arbeta med den fysiska miljön på olika sätt?
Ja, man kan nog komma en bra bit i alla fall, och det görs inte så mycket idag. Det finns ju andra också, akustiker, som jobbar med det mer. Men det finns också forskning inom audiologi där man tittar på detta. Och väldigt många lokaler, speciellt i den offentliga miljön, kan vara ganska dåligt anpassade. Det kan vara eko i rummet, det kan vara alldeles för mycket störljud, och det kan vara alldeles för lite textilier som absorberar ljudet, så att det blir liksom en hård och dålig ljudmiljö. Och det kan göra jättestor skillnad för hur lätt det är att höra och hur trött man är när man har varit i den lokalen. Så man ska äta en stor middag med massa människor i någon dålig lokal med jättemycket eko, så är det inte så trevligt för någon egentligen.
Mm.
medan det skulle kunna vara bättre om det var utformat på ett annat sätt. Jag bodde ju i England längre och där har de ju pubkulturen, man går till pubben och de flesta pubbar har ju heltäckningsmatta. Och det är väldigt bra för ljudmiljön. Det blir liksom en helt annan... man kan ändå ha lite musik på i bra. Det här är min upplevelse. Liksom jag har inte sett några studier på detta, men att det blir liksom en mjukare ljudmiljö. Då, helt enkelt. Inga skrapiga stolar som drar i golvet och så vidare.
Mm.
Så det gör skillnad, det gör det. Och det, en tidigare kollega som har jobbat på allergi som är pensionerad nu, hon jobbade med Henriksberg här i Göteborg, den här krogen där man har konserter.
Mm.
Och gjorde någon slags akustikanpassning där. Och de i det projektet kunde liksom sänka volymen egentligen då på konserterna och ändå få nöjda gäster. Men genom att göra lite anpassningar då. Man kan flytta runt vart högtalarna är och jobba med lokalen. Så det finns en del sådana projekt, men det tas ofta inte hänsyn till när man bygger nya lokaler eller utformar skolor och så vidare. Man konsulterar nog inte så ofta en akustiker eller en audionom eller något liknande och tänker på ljudmiljön.
Mm. Hur duktiga är vi idag på att tänka på vår hörsel, tycker du? Alltså, är vi medvetna om vår hörsel generellt?
Nej, jag vet inte. Både ja och nej. Vi kanske har blivit mer medvetna. När man är ute och pratar i olika sammanhang så det engagerar väldigt många, tycker jag. Både allmänheten och äldre och musiker och vart man än är och föreläser tycker jag att det liksom väcker intresse. Och många har tänkt på det här att ja, vad jobbigt det är att gå på restauranger där det är musik på hela tiden. Man hör ju ingenting eller tråkigt att allt är musik på när man kollar på tv så är det liksom musiken är högre än talet så det är svårt att höra talet och allt vad det nu kan vara. Så att jag tycker att många är medvetna om att det är svårt att kommunicera så.
Mm.
Men lite typiskt tänker man inte på hur stor påverkan hörseln har.
Mm.
Alltså hörseln blir lite bortglömd ibland också sådär.
Mm.
Så det kan bli lite aha-upplevelser ibland också. Man har otur då att drabbas av en hörselskada så först då inser man hur mycket man behövde hörseln på något vis.
Mm. Jag tänker att det har blivit väldigt vanligt nu att man gärna skärmar av sig med stora lurar eller såna här in-ear-pluggar och så skärmar man av sig och spelar sin egen musik och håller sig in i sin egen ljudbubbla. Vad tänker du om det som audionom?
Ja, men det är ju alltså ett område som är intressant. Många är ju, det har ju hänt mycket på kort tid där kanske. Nu går alla runt med lurar hela tiden. Och det kanske är svårt att veta hur högt det är. Så det är ju ett riskområde för att går det runt under långa perioder med väldigt hög volym i örat så är det såklart att det är riskabelt för hörseln. Och det kanske inte visar sig direkt. Det kan ju vara så att du exponerar dig när du är ung så betyder det att du får problem när du är vuxen sen då. Eller att du får åldersrelaterad hörselnedsättning tidigare än vad du hade fått annars.
Mm.
Så forskningen behöver ju se de här generationerna växa upp liksom, och bli äldre innan man kan veta vilken effekt det har.
Mm.
Men jag vet att Världshälsoorganisationen, de har ju en sån safe listening group som jobbar väldigt mycket med detta och ökar medvetenheten om risker och forska på området och sådär.
Mm.
Och även här i Sverige har vi en del forskare som har tittat närmare på detta. Så det är ett viktigt område, verkligen. Mm. Och det är ju viktigt liksom, för föräldrar att tänka på sina barn som man kanske sitter och gamar hela dagarna eller sådär väldigt mycket och har lurar. Och hur högt är det i lurarna?
Mm.
Att man liksom har lite koll på det och tar ansvar för det då också. För barnen kan ju inte alltid veta det då.
Mm.
Jag tänkte återgå till det här med om du får ge ett gott råd på hur man själv kan göra för att skydda sin egen hörsel. Har du något sånt där supertips?
Nej men alltså det största riskfaktorn är ju de här starka ljuden.
Mm.
Så att utsätt inte för de här ljuden. När det är så högt så att du måste skrika för att höra någon annan. Undvik den miljön. Det är klart att man ibland någon enstaka gång man går på en konsert och så vidare. Men att man liksom väljer bort det här när det är för starkt, nästan gör ont i öronen.
Mm.
Det är inte okej liksom.
Mm.
Så det är väl ett väldigt bra tips.
Mm. Sen vet jag att du gärna ser på det här med alltså att hörsel också handlar om kommunikation. Alltså att
ja.
Vi alla är ett väldigt stort sammanhang.
Precis.
Där vi alla bidrar till en situation där alla kan inkluderas. Kan inte du utveckla det?
Jo, men för det är väldigt mycket. Vi pratar mycket om hörsel och inne på hörsel. Men det vi använder hörseln till är ju att kommunicera främst. Det är ju väldigt viktigt för oss att kunna kommunicera med varandra. Och det kan man, alltså man kan ändra miljön väldigt mycket, undvika bullriga miljöer och att man liksom har en bra kommunikationsstrategi så att man till exempel har ögonkontakt med varandra, att man pratar tydligt, att man pratar i tur och ordning vid möten eller vid samtal. Så det går att göra mycket som gör att det blir bättre för alla egentligen. Det är många som inte har en mätbar hörselskada eller sådär, som också tycker att det är jobbigt med dåliga ljudmiljöer. Och också tycker det är svårt att höra och kanske undviker att gå på restaurang för att det alltid är så bullrigt. Man vill gå och träffa, man vill umgås med sina vänner. Men istället får man sitta och lyssna på jättehög musik.
Mm.
Och det var inte det man hade tänkt kanske.
Mm.
Så alla, hela samhället hade ju vunnit på att man liksom tänkte mer på. Att det är en jätteviktig del för människor att kommunicera med varandra.
Mm.
Det borde vara en hög prioritet för oss att se till att det är lätt att göra det.
Mm.
Så att man inte är jättetrött.
Maria Hoff,
ja.
Stort tack till dig. Vad kul det var att ha dig här.
Tack själv.
Och tack till dig som har lyssnat. Det här var Akademiliv, podden från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vi har ju ett gäng poddar nu som du kan lyssna på. Finns där poddar finns. Och vi kommer tillbaka med nya avsnitt. Hej då.
Hej då.